P1, Sveriges Radio.
Här i Studio 1 kväll i Finland får regeringen och statsministern fortsatt förtroende av riksdagen efter omröstningar nu ikväll. Den amerikanske försvarsministern grillas om kriget i Iran och Pentagon behöver mer pengar för att finansiera kriget. I Ukraina byts den högste militärchefen ut, det här meddelar president Zelensky i sitt kvällstal. Och så handlar det om igelkotten som väntas bli fridlyst i Sverige. Välkommen att lyssna, jag heter Annika Nordin. I Finland så avbröts idag riksdagens sommarledighet för ovanliga förtroendeomröstningar om statsministern och om regeringen som helhet, där både statsministern och regeringen fick fortsatt förtroende. Och bakgrunden är att oppositionen anklagar regeringen för korruption i samband med planerna på ett arenabygge i Helsingfors. Med här i studion nu finns Pirjo Auvinen, politikreporter vid Ylle. Välkommen till Studio 1 kväll.
Tack, tack.
Ja, vad blev resultatet av den här omröstningen?
Ja, resultat efter 9 timmars debatt i riksdagen blev 101 för regeringen och 90 för oppositionen. Och samma siffror för statsministern också. Så förtroendet både för statsministern och hela regeringen.
Och var det väntat att resultatet skulle bli så här?
Ja, det kanske var väntat, så det var intressant vad gjorde de här sannfinländarna, för att de är ju väldigt mycket för såna här mot såna inte så officiella grupperingar och intressengrupper och så att de var att hur skulle de ställa det, men de stod i regeringens linje, som de gav stöd för statsminister och regeringen.
Och det var ju en lång debatt, som du sa precis här, inför de här omröstningarna. Hur gick debatten då?
Debatten var tidvis väldigt häftig. Jag skulle säga nästan ovanligt häftig. Och det var tuffa anklagelser mot regeringen och speciellt statsministerpartiet, Samlingspartiet. Det nämndes den här kompiskorruption, eller om man nu ska säga partikamratkorruption. Det undrades att hur är det möjligt att det finns såna här politiska genvägar ända upp till statsminister.
Ja, för att man ska förstå det, vad är bakgrunden till det här?
Bakgrunden är att det finns ett sån här arena-projekt. De som är för arenan är av den åsikten att det finns inte tillräckligt stor sån här musik- eller idrottsarena i Helsingfors, så att vi skulle få såna världsstjärnor dit. Det här projektet har pågått länge. Det har diskuterats i finansministeriet. De har sagt nej, de har visat rött. Men efter det var det statsministerns partikamrat som började lobba direkt i statsministerns kabinett och statsministern. Och sen alldeles plötsligt förra året i budgetmanglingen, då fick de grönt. Och det var i somras som en lokal tidning, en journalist där, tog upp det här och undrade att underligt att ett bygge i Helsingfors får 35 miljoner euro, men ett bygge i grannkommunen i Vanda får ingenting. Och där började den här härvan.
Och det handlade då om statlig finansiering utan att någon formell ansökan hade gjorts?
Absolut, ja. Och som sagt fick rött först från finansministeriet.
Och det här stödet har då gjort att statsministern och hans parti, Samlingspartiet, hamnade i en kris där oppositionen då anklagade regeringen för korruption.
Ja, de här centrala personerna, det var den här, han som lobbade för det här projektet. Han är före detta minister från Samlingspartiet, alltså partikamrat till den nuvarande statsminister Orpo. Och det byggföretaget som skulle bygga den här arenan, som fick de här som fick ett lov om de här 35 miljoner euro. Han som är det största ägare i det byggföretaget, han är en långvarig valfinansiär både av statsminister och samlingspartiet. Och det här började se så fult ut att det finns en sån här genväg för partikamrater att komma med sin projekt och lyckas få stora pengar.
Och nu fälldes utifrån de här omröstningsresultaten så fälldes inte statsministern och regeringen i omröstningarna. Jag tänker vi kan lyssna på här, ni från Ylle har ju pratat med en väljare, Rina Heikura. Hon tycker att problemet är hur det här har skötts från regeringens sida.
Ongelma on se, että miten tämä on hoidettu, eli että sitä ei ole hoidettu läpinäkyvästi eikä oikein, vaan tollaan niin kuin salaillen ja nyt sitä yritetään peitellä.
Ja Rina Heikura tycker bland annat att regeringen försöker sopa det här under mattan, säger hon. Att man inte borde ha agerat på det här sättet och att pengarna borde ha lagts på viktigare saker. Och även om regeringen säger att man inte kommer att lägga 35 miljoner euro på projektet nu så har man redan agerat fel, menar Rina Heikura. Och för enligt henne så handlar det här om korruption. Ja, Pirjo, hur blir det med den här frågan nu då?
Ja, det blev ju, regeringen fattade ju ett snabbt beslut igår, alltså dagen före den här
inför omröstningarna
och den här långa debatten, fattade ett beslut att det blir inga pengar för det här projektet. Alltså de liksom backar. Men att den här saken är ju inte ur tiden för det. För nu är det, som vi hörde här, den här finska kvinnan, hon säger, den här atmosfären i Finland är ju det. Regeringen säger ju hela tiden att vi har inte pengar till någonting. Det sparas på precis på allting. På bostadsbidrag, på mediciner, på precis allting. Och sen alldeles plötsligt kommer det ett sånt här projekt på 35 miljoner som är en stor summa pengar. Och nu även om regeringen fick förtroendet idag, nu är det justitiekansler som har skickat väldigt tuffa frågor till statsminister och hela regeringen just om den här möjligheten.
Vad innebär det då? Ja, vad kan hända med det?
Regeringen måste ju svara och till justitieminister får man inte ljuga. Den saken är ju bara klar. Det är fråga om allvar.
Som kan stoppa det här om man inte får svar på frågorna?
Ja, alltså man får ju,
eller tycker att man
kan
får svar.
Få en riktig liksom bakläxa där. Och sen är det inte bara justitiekansler som väntar på svar, utan nu är det också statens revisionsverk som vill få svar på just på de här kopplingarna mellan de här partikamraterna. Att hur är det möjligt och hur har diskussionerna... Och hur,
de vill ha mer detaljer helt
de
enkelt.
De vill ha mer detaljer och vem har varit initiativtagare. Det fick man ju inte svar idag. Även om debatten var alltså 9 timmar. Det var oppositionen krävde att vem var det som kom med den här idén i de här regeringspartiernas ordförandebordet. Att vem var det som kom? Och det fick man inte svar på.
Om man tänker ytterligare konsekvenser då, det är ju val i Finland igen i april nästa år. Kommer den här frågan att fortsätta figurera eller vad?
Det är min gissning att det blir så. Nu säger ju alla forskare säger ju att väljarnas minne är väldigt kort. Men jag upprepar att just den här diskussionsatmosfären och atmosfären i Helsingfors är ju nu, eller i Finland, är sån att det här ser väldigt illa ut när man just har de här tuffa besparingar. Så att jag tror att det kommer att påverka. Man har sett det redan. Yle och den största finska tidningen Helsingin Sanomat gör ju varje månad en sån här opinionsmätning. Och då har samlingspartiens stöd, opinionsstöd, den är nu lägst än vad det har varit på 5 år.
Det säger Pirjo Auvinen som är politikreporter vid Yle angående omröstningarna som hölls i riksdagen i Finland tidigare idag och opinionen kring detta. Från USA så kommer rapporter om att försvarshögkvarteret Pentagon snart har slut på pengar och orsaken är att kriget i Iran dränerar Pentagons kassa. Men nu är vår utsända i Nordamerika, Patrik Holmström. Vad vet du om de här uppgifterna?
Ja, det är tidningen Washington Post som rapporterar från källor som de pratat med på flera nivåer i den amerikanska administrationen och på försvarshögkvarteret Pentagon. Och de menar att pengarna börjar sina, precis som du sa, och att man flera vapenslag har fått ställa in stora övningar. Och allt det här beror på då, det utdragna kriget i Iran.
Och vad är i budgeten då som kostar mest pengar?
Ja, det är framför allt är det marinen och flygvapnet som börjar få slut på pengar. Enligt den här artikeln så kommer deras budget för det här året att ta slut bara inom några veckor. Vilket skulle innebära att de kommer att behöva söka mer pengar helt enkelt. Nu ska vi säga det att budgetåret för den amerikanska militären slutar sista september och i oktober börjar ett nytt budgetår. Så att det är ett par månader kvar på det här budgetåret.
Och försvarsminister Pete Hegseth frågas ut under kvällen om kriget i Iran av senatorer. Vad handlar det om?
Ja, det handlar om att han ber helt enkelt om mer pengar. Han ber om, jag tror, ungefär 67 miljarder dollar för att, så att säga, brygga över till det nya budgetåret. Man vill ta från nästa års budget. Det är ju så att nästa år så kommer den amerikanska försvarsbudgeten att höjas kraftigt. Just nu ligger den på ungefär 900 miljarder dollar per år. Och nästa år så är Trumps plan att den ska höjas till 1500 miljarder dollar per år. Och då vill man ta en liten del av de här pengarna redan nu för att enligt då Pete Hegseth, försvarsministern, uppgradera och köpa in mer ammunition. Men det är tydligt att det ekonomiska läget i Pentagon är väldigt, väldigt ansträngt. Och man pratar också om att ammunition och sånt börjar ta slut. Så att han är där för att be om mer pengar helt enkelt. Och det här var ett förhör som pågår fortfarande. Det är han och general John D. Kane som sitter och pratar med de här senatorerna nu. Och hans vittnesmål fick avbrytas flera gånger för att det var folk som protesterade inne i lokalen. Så att det har varit ett långt och ganska livat förhör.
Och kommer Pentagon att få mer pengar då?
Ja, det återstår ju att se. Det är långt ifrån säkert, för att det här är en ganska komplicerad process att göra det här. Kongressen har tänkt ta semester redan på torsdag. Så att om de ska få de här pengarna så krävs det en ganska snabb process, och det är många som är oroliga för att det här är bara början på en oändlig penningspiral.
Och kriget med Iran trappas upp, det fortsätter. Hur låter den politiska debatten i USA just nu om kriget?
Nej, men det är ju just det att det är svårt att se ett slut på det här kriget just nu. Det här skulle ju bara ta några veckor, sa man från början, och nu är vi inne snart på ett halvår. Det finns en oro för att kunna få till ett slut på det här kriget, så kommer det krävas soldater på marken. Än så länge så har ju kriget varit begränsat till flygbombningar och raketer. Men en markoperation skulle kräva betydligt mer pengar och dessutom såklart högre risk för att amerikanska soldater kommer att dö. Redan bara den senaste veckan har ju i alla fall 3, kanske 4 amerikanska soldater dödats i iranska anfall. Så att det finns en debatt kring vart är det här kriget på väg egentligen, och hur mycket är amerikaner beredda att offra för att få ett slut på det här kriget.
Och hur stark ställning har Pete Hegseth som försvarsminister?
Ja, men det har ju, ända sedan han tillträdde egentligen, så har ju han varit ifrågasatt, eller man har ifrågasatt hur länge han kommer kunna sitta kvar, för att han har ju genomfört mängder med kontroversiella beslut och varit allmänt, det har sagt att han varit väldigt illa omtyckt inom militären. Samtidigt så sitter han ju kvar och har fått genomdriva mycket av den politik han vill genomföra och bytt ut en väldig massa människor inom Pentagon, och än så länge så har han fortsatt presidentens stöd. Men det är klart att mycket av hans framtid hänger ju också på hur det går i det här kriget, tror jag. Och är det någon som kommer att få skulden för att om det inte går som det är planerat, så tror jag att det är Pete Hegseth.
Och så utifrån det här nu, allt det här som händer, vad kommer att hända nu, tror du?
Det återstår ju att se. Trump har ju sagt att man ska vedergälla de här soldaterna som dödades i veckan, att för varje soldat som amerikansk soldat som dödas, så kommer att det drabba iranierna mångfalt värre. Och han har ju sagt att iranierna har ju bara sett början på det där. Så sent som idag så sa han att USA har varit ganska återhållsamma i sitt krig, att det finns betydligt mer att ta av där. Så att vart det här tar vägen, det vet nog bara Donald Trump.
Det säger Patrik Holmström, vår utsända i Nordamerika. Ukrainas högste militärchef byts ut. Det här uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett tal ikväll. Men nu är vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset som bevakar Ukraina. Vem är den här militärchefen?
Ja, Oleksandr Syrsky är en fyrstjärnig ukrainsk general som sedan februari 2024 har varit den högsta chefen för Ukrainas militär, och han beskrivs som en old school, en gamla skolan militära ledare. Han är bildat och fostrat inom det sovjetiska systemet och har fram tills det Zelensky sa nu för kort tid sedan varit den som har haft huvudansvaret för Ukrainas militär.
Och varför får han avgå?
Vi vet inte helt detaljerna i exakt vad det är som Zelensky lägger till grund för det här, men det är klart att det här kommer efter en turbulent vecka. Det har varit protester runt om i flera ukrainska städer, framförallt i huvudstaden Kiev. Och det kommer också efter en utdragen konflikt mellan Syrsky och Mikhail Fedorov, som var Ukrainas före detta försvarsminister. Det som har kommit till ytan är det att det har varit en väldigt spänd stämning mellan Fedorov och Syrsky. Och det här kommer ju också då efter Zelensky avsatte försvarsministern Fedorov sent förra vecka. Och det har varit protester på flera håll som egentligen har krävt att Syrsky skulle avgå. Det är många vändningar i det här, men Fedorov när han avgick sa det att Syrsky, alltså då, det man kan se på som en slags ukrainsk ÖB, hade ställt ett ultimatum till president Zelensky. Han hade krävt att antingen så skulle han själv, Syrsky, få fortsätta på sin post, eller så skulle försvarsministern behöva avgå. Och det är klart, det här tar ju ytterligare en nästan konstig vändning när Zelensky idag också väljer att avsätta Syrsky, alltså också väljer att avsätta den person som kom med det allt ultimatum som enligt före detta försvarsministern Fedorov ledde till att han avgick. Så det framstår just nästan som en svår knut i Zelenskys kabinett. Och som, det är klart, Zelensky behöver ju komma på banan här så småningom och förklara mer runt hur han resonerar här när han då också idag väljer att avsätta Syrsky.
Du var ju lite inne på det här i början om högsta militärchefen eller ÖBs ledarstil. Har den spelat in i det här eller?
Ja, det är uppenbart att den här konflikten som Zelensky haft på sina händer mellan Fedorov och Syrsky, att det handlar mycket om ledarstil. Mikhail Fedorov, som alltså då var före detta försvarsminister, är en hel del yngre. Syrsky, som har varit att det man kan kalla en ÖB i Ukraina är det äldre gardet. Han har haft det som har beskrivits som en mer sovjetisk stil, vilket hans kritiker menar innebär att det är en långt mer centraliserad kommandostruktur, det vill säga att den översta militärledningen i långt större grad lägger sig i vad förbanden runt om längs frontlinjen gör. Det här har han kritiserats rätt hårt för. Han har också kritiserat mycket för att man har valt en linje i flera strider, i flera delar av slagfältet, där man har valt att offra en hel del soldaters liv. Syriska är framförallt känd som en av de som låg bakom strategin i Bakhmut 2023, den här relativt lilla staden i östra Ukraina, där en hel del soldater dog i försvaret på att försvara den här staden, vilket han fick enormt mycket kritik för, vilket så som ett slags led i en sovjetisk sätt att tänka militärstruktur på. Så han har haft en hel del kritiker upp genom de här åren han har varit ukrainska militärens översta ledare.
Men jag tänker också det här, hur mycket tror du att protesterna som har varit i Ukraina har påverkat Zelenskyjs beslut? Alltså protesterna mot att försvarsministern Fedorov fick sparken, nu att det här andra kommer?
Det är klart, det har varit folk på gatorna i flera städer. Exakt hur mycket det ligger i grunden är ju svårt att bedöma i nuläget. Jag har svårt att säga att det inte har vägt in tungt i Zelenskyjs beslut. Det har ju varit det som kan beskrivas som ett rent skärt ultimatum från de här demonstranterna, att Zelenskyj ska ta tillbaka Fedorov in.
Får han komma tillbaka nu då? På det här, utifrån det här som sker?
Det vet vi ju inte än tyvärr heller, men Zelenskyj ska ju ha erbjudit Fedorov en roll som en rådgivare åt regeringen. Det har han ju blankt tackat nej till och sagt att han vill bli försvarsminister om han kommer tillbaks. Det är inget vi har hört ikväll om att han skulle ha erbjudits den posten, men det är klart.
För nu rapporterar AFP, nyhetsbyrån, att den sparkade försvarsministern själv säger att det ger nytt hopp att ÖB får gå. Hur ska man, kan man tolka det på något sätt?
Det är ju klart att för de som stöder Mikhail Fedorov och för han själv så är det här en vinst. Han har ju varit djupt kritisk till det jobbet Syriska har gjort, och det är klart för den delen av för det lägret så att säga, så ger ju det här absolut nytt hopp. Samtidigt så har ju Zelenskyj redan pekt på en ny försvarsminister så sent som i slutet av förra veckan så pekade han på även Kamara som en ny försvarsminister, så det skulle ju vara nästan märkligt om Zelenskyj nu väljer att backa från det beslutet. Klart, då kommer flera höja frågetecken runt Zelenskyjs ledarstil, om man nu också då tvingas gå tillbaks på det beslutet också.
Vet man vem som kommer att ta över som försvarsminister respektive ÖB nu?
Det blir som sagt FN Kamara som Zelenskyj har pekat på. Det ska också formellt godkännas av ukrainska parlamentet. Vad gäller positionen som ny ÖB så är det Mykhailo Drapat som har pekats på ikväll som ska ta över. Det här är också en person som man kan se som en representant för det yngre gardet. Han är 44 år och har ju ett långt CV som en av Ukrainas mest respekterade militärledare, och lär också vara en person som många av de här demonstranterna och många soldater är rätt nöjda med att få en sådan roll.
Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset som bevakar Ukraina. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja.
Nu tar vi oss till Bulgarien, för det står nu klart att landet lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing som bildades för stöd till Ukraina.
Vi har med oss Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien, och Bulgarien lämnar Coalition of the Willing. Varför det, Maria?
Ja, man kan ju börja med att säga att valet i april blev ett politiskt skifte i Sofia, där Roman Radevs koalition numera i regeringsställning kan förverkliga något som han själv har drivit ganska länge. Han har en egen linje i Ukraina-frågan som går på tvärs mot många andra EU-ledare. Han vill helt enkelt att det militära stödet till Ukraina ska upphöra och vill inte att Bulgarien ska bidra till det, eftersom han anser att det förlänger kriget och vill också stoppa nya vapenleveranser ur arméns lager. Och nu har han gjort alltså den här frågan till politik och därför lämnar Bulgarien de villigas koalition till en början, kan man säga. Mm.
Och vi har ett ljud här från statsminister Radev, stämmer det?
Det har vi, och det är också här som han lägger fram då att lösningen på kriget i Ukraina är inte att förlänga det med militära medel. Och vi kan höra vad han säger.
Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява
за... Ja, vad säger han, Maria?
Ja, han säger att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina. Och Roman Radev betonar att konfliktens lösning inte ligger i att man drar ut på det militära med militära medel, utan han vill ha en diplomatisk mission som sätter punkt för eskaleringen en gång för alla, säger han där. Och det här uttalandet sades i Paris i samband med att den här koalitionen då hade ett möte. Och det var då han berättade detta. Mm.
Och hur talas det om Coalition of the Willing, alltså det gemensamma stödet från många länder till Ukraina i Bulgarien, utöver statsministern här?
Ja, alltså han har fått mycket kritik de senaste dagarna för det här uttalandet. Oppositionen framförallt har lyft fram att Bulgarien riskerar nu att isolera sig allt mer. Det är viktigt att lyfta fram att Bulgarien är djupt integrerat både i EU och i NATO. Man är Schengen-medlem och en del av euroområdet. Så det finns en stark pro-europeisk opposition i Bulgarien också. Och de varnar för att Radevs linje kan dra Bulgarien närmare Ungern i EU-politiken eller närmare Ryssland på andra sidan. Och det finns alltså en spänning i politiken. Man har varit väldigt EU-lojal även innan med en högercenterregering. Men nu så vill Radev då peta i de här frågorna och i kursen kring Ukraina-frågan. Och det gör att folk på den politiska sidan, men också bedömare i Bulgarien, ser på att det här kan påverka kanske Bulgariens syn på EU-sanktionerna och relationerna till Ryssland. Han har tidigare varit president i landet, en tidigare stridspilot, så han är känd för att vara kritisk mot euron bland annat och mot tidigare militärt stöd till Ukraina, och har även beskrivits som pro-rysk tidigare.
Just det. Men vad säger de andra länderna i den här koalitionen som arbetar för att stötta Ukraina? Hur har det tagits emot att Bulgarien inte vill vara med längre?
Ja, alltså det är flera europeiska ledare säger ju att man måste både stödja Ukraina men också hålla dörren öppen för samtal med Ryssland. De flesta EU-ledare vill ju på någon gång sätta sig till bord och prata med Putin. Men det de gör är att de fortsätter beväpna Ukraina. Och det Radev gör här är ju tvärtom. Han väljer att stoppa vapenleveranserna först och sätter dialogen på något sätt i någon slags retorisk poäng av att dialogen ska sättas först istället för det militära stödet. Och det är där den stora skillnaden ligger. Inte att man absolut vill ha diplomati, utan att man gör det här stoppet av de militära medlen medan man väntar på diplomatin. Mm. Och EU-linjen är ju fortsätta stödja Ukraina militärt och ekonomiskt, men förbereda för förhandlingar. Och Radevs linje är att stoppa det militära stödet och sätta dialogen först redan nu. Och det blir ju att då blir ju Bulgarien på något sätt unikt i det här ändå. Även om det finns andra länder, både Ungern och tidigare Slovakien, har ju också försökt bromsa vapenpaket. Men ingen har ju gått så här långt som Bulgarien gör just nu. De öppet vill lämna en koalition vars syfte är att upprätthålla stödet till Ukraina.
Roman Radev, premiärminister i Bulgarien. Och du var inne på det också, att han har anklagats för att vara ryssvänlig. På vilket sätt?
Ja, han beskrivs ofta som det i Bulgarien, och vi ska ju komma ihåg här att Bulgarien precis har hållit det här valet då som han vann. Han säger själv att han är pro-bulgarisk, men det är svårt att bortse från att hans politik ofta ligger nära Kremls intressen. Till exempel att han har talat om att häva sanktionerna, han har varit kritisk mot införandet av euron, han har ifrågasatt den här vapenhjälpen till Ukraina under flera års tid, och han har även sett det som realistiskt att Krimhalvön i Ukraina ska tillhöra Ryssland. Så jag tror att vi får också granska hans politik framöver och se vad kommer egentligen komma ut av det. Och just att han har hela världens ledares ögon på sig också. Hans hållning är att han rider på en stark Rysslandssympati i Bulgarien. Han vill verkligen få med sig hemopinionen när det gäller de här signalerna som han skickar, där han vill normalisera relationerna med Moskva och bromsa EUs hårdare linje mot Ryssland, kan man absolut säga. Men Bulgarien i sig är fortfarande med i EU och i NATO, och där är också viktigt att se den skillnaden än så länge.
Mm. Det varnas ju för att Bulgarien skulle kunna bli en bromskloss i EU, precis som Ungern var under Orbán. Mm. Vi kan bland annat lyssna på vad Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev sa till Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström.
For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev, som säger att för EUs del så innebär den nya regeringens position att de kommer att bromsa vissa beslutsprocesser, precis som Orbán gjorde. Nu finns det en ny spelare som verkar vara villig att blockera allmänna beslut. Vad säger du, Maria Georgieva? Vad säger du om den risken att det här blir att Bulgarien blir en bromskloss?
Han vill ju för det första bli en stark ledare på hemmaplan. Jag tror man måste se hans framtida, alltså just utrikespolitik får vi ta lite steg för steg. Jag tror att man ger honom lite, kanske misstolkar honom och inte ser den korruption som finns i Bulgarien som folk är emot. Att det finns väldigt mycket opportunism som han rider på just nu. Och att se honom som en ny Orbán tycker jag är lite för tidigt. Jag tror vi behöver granska hans politik först. Även om det finns väldigt tydliga Rysslandssympatier som han absolut rider på. Men det får avgöra ifall den bulgariska regeringen tillåter ryska företag att vara kvar i landet till exempel. Det finns en jättestor debatt nu om Lukoil till exempel och den ryska oljan. Jag tror vi ska vara lite försiktiga med det där.
Det går inte riktigt att jämföra Orbáns Ungern med dagens Bulgarien.
Nej, med tanke på att vi har så pass många år av EU-integrering bakom oss i Bulgarien också, som har banat väg för en förändring också. Och man har också fått in enorma stödpaket av EU. 13 militära stödpaket har Bulgarien skickat sedan 2022 till Ukraina och fått kompensation från EU i form av hundratals miljoner euro. Och det är de här pengarna som han nu öppet kritiserar och säger har skapat stora socioekonomiska kostnader för Bulgarien och att man måste prioritera den egna välfärden. Och det går ju rakt in i den här retoriken som behövs i landet. Så jag tror att vi behöver separera det han säger utåt på världsarenan med det han gör i Bulgarien, men samtidigt hålla blicken på Ukraina.
För det var min nästa fråga, hur ser opinionen ut i Bulgarien? Vad har premiärminister Roman Radev för stöd där kring detta att kliva ur samarbetet för att stötta Ukraina?
Ja, men han blir kritiserad nu från både höger och vänster. Men det är just att det skapar en polarisering kring hur man ser på korruptionen i ekonomin och sen utrikespolitiken. Tidigare har ju Bulgarien hållit en väldigt tydlig kurs i att man vill både vara med i NATO men också var väldigt tydlig i sitt stöd till just Ukraina, med tanke på att vi har vapenleveranser och tidigare gammal sovjetisk teknik som också passar ihop då med det Ukraina behöver. Så det skapar en stor skiljelinje mellan vad både vanliga människor men också folk som sysslar med politik och politiska bedömare säger. Det är därför han får kritik också.
Men han får också mycket stöd hemma,
det också, är det? Men det är absolut. Det var därför han vann det här valet med en jordskedsseger. För att han försökte hålla sig till att prata om korruption framför allt.
Och just relationen till Ukraina, hur skiljer den sig från den tidigare regeringens?
Ja, det är det här som kommer bli den. Det kommer bli väldigt intressant att följa. Den tidigare regeringen har som sagt skickat de här paketen med mycket pengar till Ukraina. Och nu så argumenterar ju Rade för att vi har egna försvarsbehov. Vi har redan gett tillräckligt. Och det är ju någonting som gör att de här politikerna som tidigare satt vid makten är mycket kritiska och vill inte se det, utan de vill att man ska fortsätta stötta Ukraina.
Tack så mycket, Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien. Nu om att olyckor med elsparkcyklar, ja, de har ökat stadigt. Och enligt en studie från Chalmers så är privata elsparkcyklar inblandade i de flesta dödsolyckor.
Flera modeller är olagliga att använda i trafiken och kan köra upp mot 80 km i timmen. Men de är svåra att komma åt och stoppa, säger Fredrik Rönnlund, områdespolis i södra Roslagen.
Det känns olustigt såklart. Det är livsfarligt att åka på de här. Och utan hjälm, utan någon som helst skyddsanordning, och det går jättefort.
Vi har två elsparkcyklar vi vill prata med om. Vem äger den här?
Det är en varm sommardag. Områdespolisen Fredrik Rönnlund är vid Djursholms torg norr om Stockholm tillsammans med en kollega för att kontrollera privata elsparkcyklar. En arbetsuppgift som blivit allt vanligare för dem.
Ja, den är inte heller laglig. De här två är för starka motorer.
För att en elsparkcykel ska vara laglig i trafiken får den inte köra mer än 20 km i timmen med en motor på max 250 watt. Men enligt Fredrik Rönnlund så möter han många som går mycket snabbare än så.
I dagsläget så säljs det elsparkcyklar som går i 70-80 km i timmen. Och då har du en 10, 11, 12-åring som åker på en sån utan hjälm. En olycka där, det är ju inte bara en skrubbsår på armen eller på knät, utan du kan ju slå ihjäl dig ganska utan några större problem i en sån olycka.
Enligt siffror från Transportstyrelsen så ökade förra årets elsparkcykelolyckor som mest bland barn och unga upp till 24 år med nästan 40%. I Danderyds kommun saknas det så kallade hyrföretag. De elsparkcyklar som används här är privata. Här skedde det 18 olyckor förra året enligt siffror från Transportstyrelsen. 12-åriga Fanny Ryer och Louise Reveman har precis fått sina elsparkcyklar kontrollerade vid Djursholms torg i Danderyd och får veta att de kör för snabbt och har för stark motor.
Jag hade ingen aning. Jag trodde den här var okej, men tydligen inte.
Så. Ja, samma här. Så jämfört våra elsparkar med andra människor som har elsparkar.
Jämfört våra med typ någon som går i min klass. Det är liksom, det är jättemycket.
Fanny Ryer och Louise Reveman säger att de har hört om flera som skadat sig på elsparkcyklar.
Men vad tänker ni om det då? Blir ni oroliga över att något ska hända er själva?
Ja, eller lite. Alltså då måste man ju vara lite mer försiktig.
Om jag känner att jag tappar kontroll.
Polisen Fredrik Rönnlund berättar att det är svårt att agera när de ser en elsparkcykel som kör för snabbt, eftersom de inte får jaga och köra efter. Det kan innebära fara för den som färdas på elsparkcykeln.
Svårigheten är ju att få stopp på ungdomar på elsparkcyklar. De vill inte stanna och vi får inte jaga dem, så att det går liksom inte att komma till rätta med så lätt.
Den kraftiga ökningen av olyckor märks också av på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Anders Sandin jobbar som barnkirurg där och möter dagligen barn som är med om olyckor med elsparkcyklar.
Ja, men det känns som egentligen en onödiga skador, för att det här var ju skador som inte fanns tidigare.
Det kan handla om allt från hjärnskakning och frakturer till hjärnblödningar.
Och då vet man inte hur bra de här barnens hjärnfunktioner blir framöver. Oftast blir den bra, men inte alltid säkert.
Det går inte att säga hur många av olyckorna som beror på att elsparkcyklar kan köra snabbare än de får. Men barnkirurgen Anders Sandin tror att det finns ett samband.
En elsparkcykel med högre kraft och hastighet gör att man snabbt får en acceleration. Man har en högre hastighet och därmed så kan man hamna i situationer i trafiken som ett barn inte klarar av.
Tjena killar! Har ni koll på vad som gäller för elsparkcyklar?
Tillbaka vid Djursholms torg. Fredrik Rönnlund har träffat fyra pojkar som står och äter glass med varsin elsparkcykel bredvid sig. Alla visar sig vara olagliga.
Sjukt tråkigt, men inte så mycket att göra.
Klara Eide är mamma till en av pojkarna och har nu fått en varning från polisen. Hon berättar att hon köpte den för några dagar sedan och att hon inte visste att den var olaglig.
Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
Om en elsparkcykel används igen efter att man har fått en varning så kan man göra sig skyldig till olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning. Något som kan leda till böter och indraget körkort, säger Fredrik Rönnlund.
Det är ganska vanligt att man inte har riktigt haft koll på vad som gäller eller vad som är tillåtet och så. Att man kanske inte har ens testkört den för att se hur fort den går. Utan man har litat på återförsäljaren som har sagt att den är laglig. Eller så har man köpt den på Blocket eller så från någon annan som har använt den tidigare och som har sagt att den är laglig. Och så har man litat på det.
Men ska man inte kunna lita på om man köper en elsparkcykel i en svensk butik som säger att den är laglig, att den är laglig?
Jo, det tycker jag absolut. Verkligen att man ska. Jag tycker att man ska få den informationen som man har rätt till när man köper en sån här. Om man frågar man att får man köra den här, då ska man få svaret ja om den får det och nej om den inte får det. För det är ju, alltså även om den har en stark motor så får man ju köra den på inhägnat område. Så att rent krasst så kan man köpa en lagligt ändå. Även om jag kan personligen tycka att det känns ganska onödigt eftersom det är inte många som kör de här på inhägnat område.
För då får man inte använda dem i trafiken. Nej. Utan det ska vara på en speciell inhägnat område som du säger.
Ja, precis. Du kan köra den möjligtvis på din garageuppfart och sådär, men inte mer än så.
8 kontroller senare och det börjar bli dags att avrunda dagen.
Tycker ni att den här dagen har gått då?
Ja, men jag tycker det har gått bra. 6 stycken som varit olagliga, 2 som varit lagliga. Jag garanterar att de här pojkarna och deras föräldrar kommer sprida den här informationen till andra föräldrar och andra barn. Så att, jättebra, ringa på vattnet.
Och reporter var Victoria Scott.
Ett av världens äldsta däggdjur ska bli fridlyst i Sverige. En taggig, men omtyckt och besjungen kravat.
Det var en gång en igelkott som var så väldigt fin och flott.
När igelkotten fick syn på haren hälsade han vänligt god morgon.
Men nu blir det fart på kotten. Hon kutar som en galning.
Och gumman hon tog sig ett igelkotta skinn. Och alla vassa taggarna vände hon in.
Var rädd om varje liten igelkott. Var rädd om varje liten igelkott. Var
rädd. Igelkotts medley av Alma Segerholm.
Och igelkotten tros ju ha funnits i 30 miljoner år. Man har funnit fossila exemplar som är lika gamla som de sista dinosaurierna. Naturhistoriska riksmuseets, inte dinosaurier, men jourhavande biolog Didrik van Honacker. Det finns ju uppskattningsvis 30 000 igelkottar i Sverige. Det låter ju så ganska många. På vilket sätt är igelkotten hotad?
Man har i fågelinventeringar sett att när de går runt och inventerar fåglar på kvällarna så har de fått lite färre och färre igelkottar under de senaste 15-20 åren. Men det här är kanske inget. Det är ganska få observationer överhuvudtaget av igelkottar på de här fågelrutterna. Så att det är kanske inget superdata. Men att vi vet att det finns ungefär 30 000 nu beror ju på att vi har haft de här igelkottsveckan när allmänheten har rapporterat in sina igelkottar. Och det är ju snart igen, det är väl om 3 veckor tror jag, 10 till 16 augusti, så får man rapportera igen om man ser igelkottar och också om man inte ser igelkottar till WWFs hemsida.
Just det, men så det är egentligen det enda sättet som igelkottar räknas på?
Idag, ja. Ja, här i Sverige.
Du har med dig en igelkott. Den är uppstoppad.
Ja, jag kommer ju från museet. Där har vi ju uppstoppade djur. Det här är vår igelkott Ivar som har fått följa med.
Men du beskriver vad är karaktäristiskt för igelkotten?
Ja, den har taggar.
Okej, okay, tack för att du kom hit.
Den har ungefär 6000 taggar. Och det har florerat lite olika siffror i media om hur många taggar den har. Men i den igelkottsbok jag har på museet, där har igelkottsexperten räknat själv hur många taggar igelkott hade.
Vad käkar den?
De äter småkryp av alla möjliga slag. De äter sniglar, maskar, insekter. Döda djur kan de till och med äta på ibland. Men det mest småkryp.
Mm. Varför behövs den egentligen?
Ja, man kan ju fråga sig, för vem behövs den? Kan man ju fråga sig då. Ja. Igelkotten har en affärsidé som uppenbarligen har funkat i 15-30 miljoner år. Så att den finns väl för sin egen skull. Men om man tänker att vad har den för plats i ekosystemet, så är det just att den äter andra småkryp då. Och själv kan den också bli mat till några få djur. Det är ju, de flesta djur aktar sig för alla taggarna. Men grävling till exempel, som har väldigt långa klor, den kan liksom bända upp en hoprullad igelkott och äta upp den. Och berguvar som också har väldigt långa klor kan också äta igelkottar.
30 000 igelkottar uppskattningsvis i Sverige, det låter inte så få. Varför blir den fridlyst och vad ska det göra för skillnad?
Jo, men det beror delvis då på att man ändå, fast de är kanske 30 000, att den ändå har minskat och kanske framförallt minskat ute i jordbrukslandskapet. I trädgårdsmiljöer verkar den ändå kunna hålla ställningarna. Men fridlysningen är för att skydda den även mot andra saker än att jagas. Den har ju alltid varit fredad, eller innan också varit fredad. Mm. Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade jämt. Och den här har inte funnits någon jakttid på, och därför har den alltid varit fredad. Men fridlysningen innebär ett skydd också vid andra saker. Till exempel exploateringar. Om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg, och så råkar det vara så att det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
Och det skyddar inte rödlistningen emot som den hade förut?
Rödlistningen per se är ju inget skydd, utan det är istället liksom en bedömning av hur stor är risken att just det här djuret eller just den här växten ska dö ut i framtiden. Mm. Och ju högre klass de har på den, desto mer hotade de är, desto större risk är att de ska dö ut snart. Och igelkotten räknas nu som sårbar då.
Du sa något om fiender till igelkotten, grävling och berguv. Människan, på vilket sätt saboterar vi för igelkotten?
Ja, vi kör på dem. Det är det som är största dödsorsaken för igelkottar. De blir överkörda. Och många av de här rapporterna i igelkottsveckan rör också döda igelkottar som folk har funnit sett på vägen. Då.
Och hur många igelkottar har vi i Sverige?
Nej, det finns bara en art i Sverige.
Har du, och den har du sett? Mm. Inte
ja,
i år?
Ja, nej, i år har jag faktiskt inte sett någon igelkott, men annars har jag sett.
Kan man klappa en igelkott om man gör det åt rätt håll?
Det ska väl kanske inte rekommenderas att försöka klappa vilda djur överhuvudtaget. Låt dem få vara vilda, men man dör ju inte av att...
Alldeles snart kan du få klappa lite på Ivar här i försiktighet.
Den uppstoppade igelkotten.
Ja, precis.
Och den alldeles levande jourhavande biolog Didrik van Honack är från Naturhistoriska riksmuseet.
Eftermiddagen studiet med Ylva Lilja och Pia Sjögren hörde vi där. Producent för studiet ikväll, det var Martina Lindvall. Tekniker Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och närmast nu så blir det nyheter från Ekot, därefter så blir det sommar i P1.